I det här radioprogrammet och i mitt nästa program som kommer den 22 juli så tänker jag tala om en sak som vi har fått allvarliga problem med i Sverige. Och det är sanning, sanningen. Det blir ett bibelstudium det här kan vi säga. Jag känner mig ofta förtvivlad över hur dåligt vi nu för tiden håller oss till sanningen. Vi talar inte sanning, vi tror på och sprider osanna historier och vi undersöker dåligt hur sanna saker och ting egentligen är. Ibland tar vi till oss fantastiska berättelser som många gånger skulle visa sig vara osanna om vi skulle granska dem ordentligt. Vi är kort och gott inte noga med sanningen. Vi är inte allt igenom sanna. Och det gäller både de som är kristna och de som inte är det. Och det gäller mig och det gäller säkert dig också. Nu ska vi inledningsvis också sansa oss och säga till varandra att vi aldrig ska tro att någon människa, någon kyrka eller något samfund kommer att bli perfekt och ge oss hela sanningen. Vi är fortfarande ofullkomliga på den här sidan utav evigheten. I det här programmet så ska jag framför allt prata om vårt förhållande till sanning. Som du ska få höra senare så avslöjar vårt förhållande till sanning om vi har rätt sorts tro. Och vårt förhållande till sanning avslöjar hur vi har det med vår relation till Gud. Och om vi är Guds barn. Av frukten känner man trädet. Nu måste jag säga en sak till först innan vi går vidare. Och det är att det här inte är någon slags gärningslära, om du tycker att det låter så. För det är ju så att vill man komma till Gud så har vi inget alls att bidra med som människor. Och man skall inte bidra, inte ens med tron, för den ger Gud oss också. Det är endast genom Jesus som vi får komma till Gud och till det eviga livet hos honom. Och det är endast Jesu rättfärdighet som vi får tillgodoräkna oss i det läget. Om vi lägger till något själva så är vi skyldiga att hålla hela gamla testamentets alla lagar och det klarar ingen människa. Det är bara Jesus som har klarat det. Så vill vi bli frälsta så kan vi enbart förlita oss på Jesu förlåtelse och tillgodoräkna oss hans rättfärdighet. Om vi överlåter oss så till Jesus, så ska han sedan också ge oss allt det vi behöver för att leva så som Gud vill. Men nu så ska vi alltså använda sanningen som en slags indikator på hur det står till med oss. Ordet sanning och sanningen förekommer ungefär 190 gånger i Bibeln. Så det är något som är centralt och viktigt för Gud och våran tro. Ska vi kunna leva i gemenskap med Gud så måste vi vara alltigenom sanna. Och därför tycker jag att det är viktigt att prata om sanningen i det här programmet. Och hur vi ska förhålla oss till sanningen. Är du som lyssnar inte kristen så ska du fundera noga över det som jag säger i det här programmet. För är du inte sann i allt så bryter du mot Guds bud och kommer inte att komma till Gud och det eviga livet. Enda chansen för dig då, det är att överlåta dig till Jesus och ta emot hans förlåtelse och rättfärdighet. Och sedan under ditt liv här på jorden låta dig formas till att bli så sann som Gud vill att du ska vara. Helt sann rakt igenom, utan lögn, svek eller någon falskhet. När vi sedan lever som troende i Guds närhet så ska vi leva i det som kallas helgelse. Att vi blir gjorda mer och mer lika Jesus. Men det är uppenbart att många som kallar sig kristna antingen aldrig har kommit in i ett liv i helgelse eller så har man förlorat kontakten med Gud och fallit ur helgelsen. Och är du som lyssnar i den situationen så hoppas jag att du ska studsa till inför ett och annat i det här programmet så att du kommer i nöd över ditt liv och så att du kan komma tillbaka till Gud och sanningen. Annars kanske inte heller du får del av det eviga livet till slut. Det står ju i vår bibel att ingen får se Gud utan helgelse. En av helgelsens uppgifter är alltså att göra oss allt igenom sanna. Vad är då sanning? Vi ska börja med att läsa ett par bibelord här. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 18, vers 37-38. Pilatus sa, du är alltså en konung. Och Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och sen så säger Jesus de välkända orden i Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus kom med flera ovanliga påståenden om sanningen. Han sa att jag är sanningen och var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och när man hör detta så undrar man kanske, vad är sanning och vad är sant? Vilka sanningar står Jesus för? Och vad betyder det när han säger att han är sanningen? Finns det en absolut sanning om alla saker? Och hur är man om man är av sanningen som Jesus sa? Eller av Gud kan vi också säga. Ur Guds perspektiv så finns bara en sanning om varje sak. Gud skiftar inte mellan ljus och mörker och Gud är alltid densamme. Hans vilja och uppfattning om saker, det är en fast grund att stå på. Det står så här i Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är ifrån ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Gud, han vacklar inte i sina åsikter och hans personlighet ändras inte. Och Gud är inte nyckfull. Han är en fast klippa att luta sig emot. Och genom Bibeln så vet vi mycket om vad Gud tycker. Men vi människor, vi vacklar hit och dit och ändrar åsikter för att passa in. För att bli populära, kanske ibland för att provocera eller för att inte stöta oss. Vi säger ofta att det finns olika infallsvinklar på saker och ting. Att saker och ting har olika sidor. Eller att allt inte är så svart eller vitt. Och jag tror att vi ofta säger detta för att smita undan. För att slippa ta ställning. Eller för att brister i mitt liv inte ska komma i dagen. Eller något i den stilen. Det är ju självklart så att när det gäller allt som finns så finns det oemotsägliga fakta. Och även om vi inte känner till alla fakta så utgör dessa fakta sanningen om saker och ting. Vi ska inte bara slå ifrån oss med att säga att allt inte är så svart och vitt. Vi har ett ansvar att söka och hålla oss till sanningen. Och Gud har skapat världen ordnad, fast och begriplig och hans vilja och åsikt om saker och ting är också fast och inte helt fördold. Så det är möjligt att söka sanningen. Och den som söker, han finner, står det ju i Bibeln. När det gäller Bibeln och dess påståenden så finns här såklart bara en sanning om saker och ting också. Gud tycker ju inte si ena dagen eller så andra dagen. Han tycker inte olika för olika folk eller olika för olika människor. Bibeln har inte för avsikt att skapa flera olika läror och teologier. Det finns egentligen bara en enda sann teologi. Alltså en lära om Gud. Och det är den Bibeln står för. Så det är den teologin som vi ska söka. Och det gör man ju såklart bäst då genom att läsa Bibeln. Läser du bara annan religiös litteratur, någon slags kringlitteratur, så finns risken att du spårar in på något helt eller delvis osann teologi. Och samma risk finns om du bara läser favoritdelarna i Bibeln. Så det är så att det är alla Bibelns berättelser tillsammans som utgör Guds sanning. Det står ju så här i psalm 119 i Gamla testamentet och vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Det innebär att vi inte kan plocka ut enstaka favoritbibelord och skapa en lära runt dessa. Vi måste grunda vår tro på hela Bibelns budskap. Och det innebär då också att man inte kan ta bort bibelord som man inte tycker om. Då får man fel summa. Och det blir inte den fulla sanning som Gud vill ge via hela Bibeln. Nu handlar ju inte det här om någon slags talmystik, så att vi ska sitta och räkna ord och bokstäver och summera. Bibeln finns ju översatt till en mängd olika språk. Och skulle man summera ord och bokstäver så får man ju olika summor för de olika språkversionerna. Utan det är Bibelns budskap, alla berättelser och alla beskrivande ord som tillsammans utgör hela sanningen. Jämför det här med att beskriva hur ett hus ser ut. Du kanske säger att huset är kvadratiskt. Det är enplanshus, 140 kvadratmeter stort. Det har ett platt tak, men så utelämnar du beskrivningen utav färgen på huset. Då har man ju inte fått husets hela beskrivning. Eftersom du har utelämnat färgen så kan man inte veta om huset ser dystert ut eller om det ser härligt ut. Utelämnar du storleken på huset så vet man inte vad som kan rymmas i huset. Och så vidare. Summan av Guds ord kan också belysas genom att se på vem Bibeln säger att Jesus är. Vi läser igen i Bibeln i Johannes evangeliets första kapitel och vers 14. Och där står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Eftersom Jesus är ordet som blev kött, alltså bibelordet blev förkroppsligat när Gud klev ner och blev en människa, så handlar Bibeln ytterst sett om Jesus i alla delar. Även om det kan vara svårt att se, så är det på det sättet. Vill vi alltså ta tag i sanningen i Bibeln, så är det Jesus som vi ska ha för ögonen när vi läser Bibeln. Jesus sa så här till fariseerna, och det här står i Johannes evangeliet kapitel 5 och vers 39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Vill vi alltså ha tag i sanningen om hela tillvaron, så är det Jesus vi ska söka och som vi ska umgås med. Eftersom han är både vägen och sanningen. För Jesus sa ju så här, som vi läste tidigare, att jag är vägen, sanningen och livet. Så summan av Guds ord, alltså hela Bibeln, är sanningen. Och sanningen är Jesus. Så hela Bibeln handlar om och pekar på Jesus. Vill du lära känna Jesus som den han är, så ska du alltså läsa hela Bibeln. Tar du bort några delar så lär du inte känna den Jesus som han till fullo är. Då blir han kanske bara den snälle humanisten Jesus. Eller så blir han den hårda, lagiska Jesus. Eller så blir han den käcke och skojiga Jesus. Eller så blir han den lyxige Jesus. Han blir liksom det som passar dig bäst. Men vilken sanning står då Jesus egentligen för? Jo, man kan titta på vilken symbol som har blivit den kristna symbolen i hela världen. För det är ingen slump. Det är korset. Jesu liv talar främst om korset. Jesus är vägen, och den kristna vägen, det är korsets väg. Och korset talar om synd, skuld, dom och dödsstraff. Men korset var inte tomt. Jesus hängde på korset, och han hängde därför din och min skull. Så korset talar också om nåd. Vi slapp undan för att Jesus tog på sig skulden. Men Jesu död var inte slutet. Korset talar också om på nytt födelse till ett nytt liv och en himmelsfärd för de som tror. Aposteln Paulus, han sammanfattar också det här och säger så här i första Korintierbrevet kapitel 15, vers 3-4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Har du tänkt på det att naturen också vittnar om korsets princip, om död och på nytt födelse? när trädens blad till exempel dör på vintern och föds till nytt på våren och när sädeskornet dör i marken och uppstår till en ny planta och så vidare. Gud har säkert helt medvetet lagt in detta vittnesbörd i naturen. Korsets väg är till en stor del summan av Guds ord och det som vi ska grunda vår tro på. Man får inte utelämna några delar av dessa sanningar, för då har du inte hela sanningen om Guds frälsningsgärning. Den kristnes nya liv börjar på knä vid korsets fot, där det gamla jaget får dö. Där får du också ta emot det nya livet, där Jesus är allt i dig. Kommer du inte via korset så har du inte blivit ett Guds barn. Men vi måste då och då återvända till korset för att korsfästa sånt som inte har fått dö i våra liv. Sånt som inte har fått dö tidigare. Och det är det som är helgelsen. Men här finns en risk med att låta sig fängslas av andra perifera, spektakulära historier med kristen touch. Risken är att människor missar korset och bekänner sig till den kristna tron utan att ha gått korsets väg och blivit på nyttfödda. Man har bara blivit efterföljare men inte lärjungar. När man sedan talar om korset en vacker dag så kanske de inte vill veta av det. Och det är såklart bättre att tala om korsets väg redan från början. Ja, nu kan man fråga sig om sanningen är populär. Jag tror att vi som är kristna känner på oss att sanningen och talet om korset inte är så värst populärt i denna världen. Speciellt inte i Sverige just nu i alla fall. Därför försöker vi ofta locka människor med andra fantastiska berättelser. Som till exempel att Charles Darwin faktiskt skulle ha blivit kristen, vilket inte är sant. Eller till exempel att man faktiskt har hittat Noas ark och Mose lagtavlor och förbundsarken och massa annat sånt. Vilket inte heller faktiskt är bevisat. Eller att det kristna livet är så lätt och alla problem löser sig elegant om man bara tar emot Jesus. Så är det ju uppenbarligen inte heller. Vi ska se vad Jesus sa. Och vi ska läsa ifrån Johannesevangeliet igen. Och vi läser från kapitel 8, vers 31-48. Det är ett rejält stycke text alltså. Men det är väldigt starkt det här, så lyssna noga och häng med här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig, därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. De svarade honom: vår fader är Abraham. Och Jesus sade: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar, men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Och de svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Och Jesus svarade: vore Gud er fader så skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer ifrån honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare. Jag är lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade, har inte vi rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande? Och det är slut här på bibelordet då. Här är alltså en skara som hade börjat följa Jesus. Och man kan fråga sig vad som hade lett till detta. Troligen var det för att de hade lockats av de under och tecken som Jesus gjorde. För hans undervisning gillade de uppenbarligen inte. Fast de till att börja med räknades till hans efterföljare så säger de här väldigt snabbt att Jesus är besatt. De svek honom väldigt snabbt alltså. Och detta på grund av vad Jesus sa till dem. Vad Jesus inledningsvis sa här är att sanningen ska göra dem fria. Och det handlar om att Jesus är den som ska göra dem fria. Och det som de ska bli fria från, det är synden. Men så mycket sanning om sig själva och om Jesus ville de här personerna inte veta av. De här människorna är alltså inte av Gud eller av sanningen. Därför kan de inte ta emot det som Jesus säger. De har inte blivit födda på nytt av Gud. Jesus säger så här till dem också att men mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen. Och detta är ju rätt häpnadsväckande. De ville inte lyssna just för att Jesus sa dem sanningen. Ändå sa han det han sa. Jesus lockade inte med halvsanningar eller med fängslande historier. Han sa folket sanningen, även om han visste att de skulle till och med komma att vilja stena honom för det här. Tänk att Jesus också sa till dessa människor att de hade djävulen till fader fastän de först räknades som hans efterföljare. Men de följde honom av fel anledning. De lockades av yttre händelser och hade inte förstått vad tro är och ville inte ha med den fulla sanningen att göra. De hade inte blivit födda på nytt och fått Gud till fader. Och med kristet språkbruk då så kan man säga att de inte hade underordnat sig korsets princip. Medvetenhet om synd, skuld, dom och död. Och sedan tagit emot Guds förlåtelse och nåd och på nytt födelsen. Så här ska du ärligt fundera över varför du följer Jesus. Om du säger att du gör det. Är det för att han har löst dig från synd och skuld och fött dig på nytt? Har du gått korsets väg? Och är det den väg du vill fortsätta att gå på? Eller säger du att du tillhör Jesus för att du tycker det är så häftigt? Har du lockats av någon predikan som mest handlade om helande och andra välsignelser? Har du aldrig passerat korset så är du inte ett Guds barn. Och korsets väg gäller också för resten av livet. Det är det som är helgelse alltså. Att varje dag dö från oss själva för att bli mer och mer lika Jesus. Räknar du dig inte som en kristen idag så ska du veta att det finns ingen annan väg än genom Jesus och korset för att få frid med Gud och bli hans barn. Det är endast genom Jesus som du kan bli kvitt din synd och skuld, som du hörde i bibelordet nyligen. Och kommer du denna vägen så ska du få uppleva en underbar befrielse. Hur bördan ramlar av dig och hur luften blir klar och himmelen blir blå. Det kanske inte blir lätt, men det blir rätt. Och Jesus har då lovat att leda oss in i hela sanningen och slutligen till det eviga livet hos Gud. Om vi vill så hjälper Jesus oss in i sanningen. Vi ska läsa i Johannesevangeliet kapitel 16 och vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då skall han föra er in i hela sanningen. När man kommer till Jesus så öppnar han successivt ögonen på oss och vi ser allting klarare och klarare. Det är som en rullgardin går upp. Vi kommer närmare och närmare sanningen om både oss själva, om Gud och om allt i hela skapelsen. Och det här är i alla fall Guds avsikt med oss här på jorden och på denna sidan evigheten. Det kan låta självsäkert att som kristen säga det här till andra, men så är det, och det är en av förmånerna med att vara Guds barn. Själv kan jag till exempel vittna om hur jag mer och mer har fått se hur lite fakta evolutionsläran har bakom sig och hur mycket bättre en skapelsetro stämmer med vetenskapliga fakta. Detta tycker jag att Jesus har uppenbarat för mig med åren som kristen. Jag var från början delvis evolutionstroende. Och Jesus hjälper oss också att successivt förstå mer och mer av Bibelns mer krångliga texter. Och detta leder oss också närmare sanningen. I det här sammanhanget så skulle jag vilja fråga dig om du är beredd att få sanningen om dig själv uppenbarad. Att det du kanske kallar för ekonomiskt sinnelag kanske är girighet. Och att det du kallar för hängivenhet kanske är ärelyssnad. Att det du kallar för självständighet kanske är egoism och prestige. Och det som du kanske för fram som profetiskt tilltal eller kunskapens ord, i värsta fall är dina egna tankar och önskningar. Jesus vill ju hjälpa oss bort ifrån sån här falskhet, och vägen går via korset genom att det uppenbaras som synd och att vi bekänner det som synd. Och så vill jag fråga om du är beredd att ta emot Guds sanningar och underordna dig vad Gud anser i alla de känsliga och kontroversiella frågorna som vi brottas med, inte minst i Sverige. Det kan vara frågor där du redan kanske har en väldigt bestämd åsikt. Och det handlar till exempel om abort, homosexualitet, Israels status, Bibelns auktoritet, skapelse kontra evolution, rikedom, himmel och helvete och evigt straff. Och det är ju självklart att Gud är bestämd i sin åsikt i dessa frågor. Och det här handlar inte nu om att du ska tycka som jag, utan det handlar om ifall du är villig att låta dig korrigeras ifall Gud skulle visa dig att du har fel i några frågor. Eller är det kanske så att du har satt upp egna regler för hur Gud får lov att tala till dig? Har du begränsat Bibelns möjlighet att vara Guds tilltal till dig? Har du portförbjudit en viss sorts människor eller ett visst samfund att tala om sanningen för dig? Och så vidare. Det här handlar i grund och botten om din attityd till Gud själv och sanningen och till din inställning till dig själv och din position, din egen kunskap och din egen förträfflighet. Här kan det avslöjas om du tyr dig till kunskapens träd eller till livets träd. Djävulen, han frestade ju Adam och Eva med att säga att ni blir själva så som Gud och kan själva avgöra vad som är gott och ont och rätt och fel. Och det är kanske så du hellre vill ha det. Då kommer du att få stå utanför paradiset. Sen så vill jag säga att visst är det märkligt att två kristna som säger sig vara pånyttfödda och kanske också är andedöpta också kan ha väldigt olika åsikter i en del frågor. Är vi ödmjuka inför Gud så skall vi, vad jag tror, mer och mer få del av Guds sanning och mer bli lika i våra åsikter. Vi ska ju bli mer och mer lika Jesus under vår vandring här. Och även om vi inte kommer att bli lika honom till fullo, så ska vi alltså bli mer och mer lika Jesus. Så det här kanske också är en fråga om ödmjukhet inför sanningen och bibelordet, före den egna prestigen. Vi kan ju faktiskt ha haft fel i olika frågor genom alla år, även om vi är både pånyttfödda och andedöpta. Vad händer, eller vad kan hända då, om vi vänder sanningen ryggen? Som svar på den frågan så kan vi läsa från Romarbrevet kapitel 1 från vers 18 och fram till vers 32. Och det är Paulus som skriver så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara värt något att ha kunskap om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och nu är det slut på bibeltexten där. Det här är ju en rätt otäck och allvarlig text. Det står rätt upp och ner att om man undertrycker sanningen och inte vill ha med Gud att göra så utlämnar Gud oss åt våra begär. Det står inte att vi drabbas av begär. Så begär har vi ju redan allesammans oavsett om vi är kristna eller ej. Utan det blir så att begären då kommer att få makt över oss och bestämma vår färdriktning. Om vi alltså byter ut sanningen mot lögnen. Man måste inte se det här som ett Guds straff. Men det är ju helt klart att Gud tar sin skyddande hand ifrån oss om vi inte vill ha med honom och sanningen att göra. Det är ju faktiskt rätt så naturligt. Och då blir det fritt fram för djävulen att härja i våra liv. Tycker du att det ser ut så här i vårt samhälle idag? Visst har vi drabbats av allt det som det står om här. Och jag tycker den här texten också väldigt väl beskriver varför det har gått så galet som det har gjort. I andra Thessalonikerbrevet så står det så här. Och det är kapitel 2, vers 9-10. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt och falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Det här läste jag ifrån Bibel 2000 och dess översättning, för jag tycker just där är den väldigt tydlig och bra. Annars har jag läst det ur Svenska folkbibeln, som är en väldigt biblisk översättning, om man får lov att säga så. Så jag vill uppmana dig alltså att överlåta dig till Jesus och låta dig rustas. Man kan alltså, som det står i den här texten, ta emot en kärlek till sanningen ifrån Jesus. Och den är avgörande för att hålla oss på rätt spår. Det spår som leder hela vägen in i himlen. Sen kan man ju fråga sig, vad är orsaken till att man väljer bort sanningen? Och vad kan stå i vägen för sanningen? Som vi såg tidigare så är vår inställning till sanningen inte ett informationsproblem utan ett viljeproblem. De falska lärjungarna ville ju inte lyssna till Jesus just för att han sa dem sanningen. Och viljan att följa sanningen kan hindras av en mängd saker. Självklart så kan vanliga synder vara sådana hinder, men viljan att följa sanningen kan störas ut även av sånt som inte alltid definieras som synd. Sånt som kunskap, rikedom, självförtroende, prestationer, religiositet, fascination till det spektakulära, lagiskhet med mera. Vi kan börja med att läsa ur Johannesevangeliet igen, kapitel 11 och vers 25. Vid den tiden så sa Jesus, jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Kunskap, världslig vishet och självgodhet kan alltså stå i vägen för sanningen om jag i realiteten sätter detta före sanningen. Det här handlar mycket om prestige. Vem vill lägga ner sina höga titlar, sina akademiska grader eller sina fasta åsikter inför korset och bli som ett barn? Sen läser vi i Matteusevangeliet, kapitel 19 och vers 24. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Vem vill veta att den rikedom som man har eller strävar efter, att den hindrar från att komma in i himlen? De flesta människor håller ju väldigt hårt i sina tillgångar och dessa är både en trygghet och en njutning. Men därmed så är de också en avgud. Så Jesus säger att rikedomen hindrar oss från att komma in i Guds rike. Man kan inte både tjäna Gud och mammon. Men det här är också ett problem för de redan frälsta. Vi kan i Gamla testamentet se att så fort Guds folk hade blivit rika och fått framgång så avföll de från sanningen. I Uppenbarelseboken så kan vi läsa om hur de första församlingarna där som var rika, de hade avfallit. Och det sker ständigt bland oss kristna idag också. Det är visserligen inte rikedomen eller prylarna i sig som är det farliga utan det är den falska tryggheten och girigheten som hindrar mig från att komma in i Guds rike. Det är min syndiga natur som inte tål rikedomen. Jag kan liksom bli andligt sjuk av den. Även en frälst på nyttfödd människa har kvar en del av den gamla syndiga naturen och den ligger i strid med den på nyttfödda naturen i mig. Så frågan är vilken natur vi ger mat. Rikedom och kunskap är sånt som kan få även redan frälsta på fall. Och det har vi sett att det händer även många stora predikanter. Sen läser vi vidare i Matteusevangeliet kapitel 5 och vers 44. Där står det så här. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Tro, det är trofasthet, tillit, överlåtelse och lydnad inför Gud. Och den som tror är Guds barn och får komma till himlen. Och Jesus sa så här, hur ska du kunna tro om du söker din egen ära? Och det verkar alltså inte gå att kombinera tro och strävan efter en egen ära. Alltså så riskerar man det eviga livet om man söker sin egen ära. Är det värt det kan man ju då fråga sig. Det verkar ju väldigt kortsiktigt i sådana fall att söka sin egen ära. Nu ska vi läsa ifrån andra Timoteus brevet kapitel 4 och vers 3-4. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffa sig den ene läraren efter den andra därför att det kliar i dem att få höra sånt som de önskar. De slår dövöra till för sanningen. Och så vidare. Det fortsätter alltså där. Men detta var också ur Bibel 2000. Bibel 2000. Här ser vi hur frestelsen efter den spektakulära och smaskiga undervisningen drar iväg folk ifrån sanningen. Talet om korset är säkert inte så värst intressant i de här sammanhangen. Och det här bibelordet tycker jag har gått i uppfyllelse med råge i Sverige idag. Den största evangelisten i Sverige genom alla tider är väl Frank Mangs. Och han sa kort och gott så här en gång apropå den nya formen av väckelsemöten som han såg i slutet av sina levnadsår. Utan tårar ingen omvändelse, sa alltså Frank Mangs. Är det på det viset så är det nog tyvärr många som inte upplevt på nyttfödelsen i den typen av möten. Man leder inte folk via korset. Som vi kan se från alla Jesu konversationer med skriftlärda och präster och fariseer så kan även religiositet vara ett hinder för sanningen. Är min religion bara ett inlärt beteende, inlärda böner, bestämda åsikter och en lagisk form av fromhet så är jag inte ett Guds barn. Jag tänkte sluta här nu och istället fortsätta att tala om sanningen i nästa radioprogram som jag alltså ska ha den 22 juli. Och då tänkte jag ta upp olika exempel på hur vi slarvar med sanning idag. Inte minst bland oss kristna. Det blir rätt så konkret då, tror jag. Och det blir en hel del varnande exempel också. Och så tänker jag gå in på vad som kan öppna oss för sanningen. Och få oss tillbaka på rätt spår. Men det här, det var alltså nog för idag.